Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och du, jag har en jätteviktig stor sak att berätta. Det är nämligen så att idag är framgångsboken lanserad över hela Sverige. Så jäkla häftigt. Den finns ju på ljudbok, bland annat på Storytel, på Adlibris Bokus och på alla de här bokhandlarna, Akademibokhandeln, överallt. Så det är jätteroligt. Men nu kommer jag till en jättestor, häftig och viktig sak. Det är nämligen som så här. Framgångspodden är Nordens största intervjupodd med närmare 2 miljoner lyssningar varje månad. Den har haft alla olika typer av gäster såsom Petter Stordalen och över 180 till. Och nu är det som så här att du kan få ett helt eget avsnitt i Framgångspodden där jag intervjuar dig i 2 timmar. Vi träffas innan på en kaffe, går igenom exakt vad avsnittet ska handla om och hur vi ska bygga upp det. Och det spelar ingen roll vem du är, om du är en extremt driven 15-åring eller om du är lika gammal eller ung som Dagny Carlsson, som är världens äldsta bloggerska. Och det enda du behöver göra för att få det här avsnittet är att fota framgångsboken. Antingen att du håller den i fysisk form eller att du fotar när du lyssnar på den på Storytel eller någon annan ljudbokstjänst. Och sen ska du tagga mig, Alexander Perleros, på Instagram och lägga hashtaggen framgångsboken. Så kort och gott, fota när du lyssnar på framgångsboken eller har den i fysisk form, tagga mig på Instagram och lägg till hashtaggen framgångsboken. En riktig golden chans är att verkligen du har möjlighet att förändra ditt liv. För jag vet att många av gästerna jag har haft med har fått andra karriärer efter de har varit med. De har fått mycket mer föreläsningar, blivit nominerade till priser och massa andra grejer. Så att det här kan verkligen förändra ditt liv eller ditt företagsliv. Så superenkelt. Det är bara att köra direkt. Det här ska bli svinkul. Vi brukar prata om varumärke, att man ska få till den här känslan i namnet som är en jätteviktig faktor. Man kan kolla på exempelvis Google, hur bra det namnet är. Väldigt kort och alla kan säga det och man kan googla fram vad som helst. När vi startade Pensionera så tänkte vi också det, att vi ville koppla namnet till vad vi faktiskt gör, att vi jämför pensioner på nätet. Och sen också Framgångspodden exempelvis. Då vet man att nej, men det är någonting mer framgång som vi kommer prata om. Och det är absolut inte en musikquiz där man kommer lyssna på massor av typer av musik. Så när man tog fram Lexus-namnet som även är partner till det här avsnittet, så hade man hela 219 olika namnförslag som man gick igenom en efter en och liksom tog fram det namnet som man tyckte var absolut bäst och kändes lyxigt, premium, kvalitet, kort och funkar internationellt över hela världen. Vi har också ett nytt avsnitt av Framgångsbilen ute med Benjamin Ingrosso där vi just åker Lexus, och där kan du kolla in det avsnittet, så blir superkul och även en riktigt grym bil. Helt seriöst så tycker jag Lexus är den absolut bästa bilen jag åkt, för att den är prisvärd, den är snygg, lyxig och känns väldigt premium. Det fyller alla de här olika parametrarna. Så stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Ja, välkommen till avsnitt 178 av Framgångspodden. Och här träffar jag verkligen en supergrym kille, Benjamin Ingrosso, som precis har slagit igenom Melodifestivalen i Sverige och nu även i världen med Eurovision Song Contest. Och han har verkligen möjlighet att bli Sveriges nästa världsartist. Och han var superhärlig verkligen. Vi hade så här skönt, härligt samtal. Han kändes väldigt, väldigt mogen för sin ålder och hade en sånt här riktigt, riktigt bra driv. Men vi går också in på hans sorgligare, ensammare barndom som jag inte hade förväntat mig. Han satt exempelvis väldigt, väldigt ofta själv, åt luncher och kände sig ensam och blev utstött av de andra barnen. Vi går också in på det sjukaste någonsin som jag har hört med Pernilla Wahlgren, alltså hans mamma, där hon hjälpte honom med en väldigt, väldigt speciell sak. Ja, men ni får höra om det i podden, det är riktigt, riktigt sjukt. Vi går in på det pinsammaste han någonsin har gjort. Hans nycklar till att få en relation att hålla, Wahlgrens värld, mindsetövningar och massa, massa mera. Hoppas du gillar det här avsnittet med Benjamin Ingrosso. Jag tyckte det blev grymt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än den första Melodifestivalvinnaren som har gästat podden, Benjamin Ingrosso.
Tack så mycket, tack. Är det sant?
En champ här. Du är en
härligt,
riktig fullblodad
härligt.
Champ.
Ja, nice.
Jag får nästan börja med att ge dig... Jag får ge dig gratulationer.
Tack så mycket, tack snälla. Tack så jättemycket.
Hur känns det?
Det känns jättekul. Alltså verkligen, det känns sjukt. Det är så roligt att folk har uppskattat det man gjort då. Och sådär, så det är asfett.
Trodde du att du skulle vinna?
Nej, inte riktigt. Jag gick inte in med inställningen för det, i alla fall. Och det var inget som jag liksom, så här, tog för givet. Så det var bara liksom... jag hade lite så här mål att komma till final typ. Och sen att man gick och vann, det var bara sån jävla fet bonuspoäng liksom.
Så jäkla häftigt.
Ja, skitcoolt.
Var du nervös?
Ja. Jag var ju nervös, men jag var nog mer nervös innan liksom jag skulle gå upp på scen. För det är det jag har varit nervös för, att man vill ju leverera sitt nummer. Liksom. Man vill att det ska vara så bra som möjligt. För sen då känner jag att då får det gå som det går, för så länge jag känner att jag har gjort allt jag kan. Liksom. Så det var skönt att det gick hela vägen.
Ja, det är grymt. Och en av dem du kommer att möta är ju Israel.
Mm.
Har du koll på Israel?
Alltså jag har precis börjat lyssna igenom alla låtar. Jag tror Israel, hon bruden som...
Jag tänkte att vi kan lyssna jag tänkte att vi kan lyssna på starten på Israel. För det här är ändå något som du kommer ändå få bita i, kan man säga.
Ouch. Ouch. La. Ouch. Ouch. La. Ouch. Ouch. La. Ouch. Det är så jävla sjukt.
Det där är liksom starten här. Man kan säga att det är lite rich, lite ouch, lite kyckling.
Precis, alltså det där är ballen då. Hon är ju så jäkla ball, den här bruden. Hon är ju så himla så här power. Så hon är ju skitcool. Är ju väldigt spaceat liksom. Alltså, men samtidigt det är ju något fräscht, eller så här, ja, det är något fräscht.
Är det någonting som du ändå skrivit ganska mycket musik, du har dragit till LA och fått kreativiteten där. Har du någon gång tänkt att du skulle öppna hela showen som en kyckling?
Nej, aldrig. Det där är någonting som jag tror sällan.
Hon är lite äldre än dig också.
Precis.
Det kanske kommer.
Nej, det kanske kommer, ja. Den dagen du börjar med som en kossa typ. Men nej, jag vet inte. Men det är väldigt...
originellt.
Originellt, ja. Mm.
Hur känns det då att du ska få stå där inför... Ja, det är så många... Är det så här 40 miljoner som kollar på det där? Eller?
Nej, vet du vad? Det är... jag tror det är över 200-300 miljoner. Det är kaos mycket folk.
Det är så galet.
Nej, det är galet. Det är väldigt mycket.
Men kan du känna så här att... Shit. Eller känner du så här... Det är lugnt.
Nej, gud, jag känner bara att det är lugnt. Alltså att det är bara kul. Det är någonstans det där man drömmer om som artist. Alltså att man vill stå framför så mycket människor.
Ja, verkligen. Men det är också så här att du går ut där. Det är liksom live. Du kan inte redigera om. Tänk om du fastnar på foten, landar på ett av dina såna här UFO-ljus som du har, som skiner runt omkring dig och slår i huvudet, snurrar upp och så här.
Precis. Ja, det är ju...
Du är ju rutinerad det du gör, men fel kan ju gå.
Såklart, och det är skitdark om det skulle hända. Peppa, peppar, ta i trä. Men jag ska försöka bara ha kul och njuta. Och försöka bara göra likadan grej varje gång liksom. På alla genrep och sådär. Och bara försöka ha ett hyfsat enkelt nummer. Så det skulle kräva väldigt mycket om jag får göra fel typ.
Men vi spelade in så här ett intro innan när vi gick här på stan och vi möttes upp och så här låtsades att det var första gången vi sågs. Vi hade i och för sig inte känt varandra jättelångt innan.
Nej.
Tänk på att det var typ 5 minuter innan. Men jag igår kväll så tänkte jag så att när man ändå har en sån här exceptionell person som kommer som är både duktig, som är både du är ju både en sång och en dansare. Förr i tiden så hade du kanske varit så här att stått på olika ställen på medeltiden, så hade det varit en sång- och dansman som folk hade slängt pengar på och tyckte att det här är en rätt rolig kille liksom, så, så jag tänkte att vi skulle dansa din låt.
Ja.
Men jag lyckades inte igår.
Nej.
Alltså den var svår.
Är det, men det är rätt svårt. Eller svårt och svårt. Jo, men det är, det måste väl, det är mycket av rörelserna som sitter i kroppen liksom. Som är svåra att så här, träna fram. I alla fall för mig så är det, så var koreografin i vissa delar väldigt lätt, för att det kändes som väldigt jag. Just när Sign, min koreograf, när han koreograferade åt mig, så hade han nog mig i åtanke liksom. Men samtidigt så var det mycket nya rörelser som jag bara sa, ska jag göra det där? Shit, okej. Så det krävdes mycket tid och rep och sådär. Men
hur var den här grejen med att du halvt tar av jackan och sätter på den några gånger
i numret,
var det Sign? Jag träffade för övrigt Sign i december när jag åkte till Thailand, för då var vi på samma ställe. Eller vi var på Arlanda då, när jag skulle flyga till Thailand. Men hur var det där grejen med att sätta på sig och ta sig jackan?
Det roliga, han korrade faktiskt hela Dance You Off en hel natt i Thailand. Så det var på den semestern som han gjorde hela den koreografin. Men just med jackan så var det att vi ville liksom ta in fashion och mode i Melodifestivalen. Och att sådär slänga av sig jackan på ett väldigt så här fashionaktigt sätt det är ju bara mode egentligen. Det fanns ju ingen, alltså så här, det ska bara vara. Det ska kännas att så här, nu vill jag bara ta med jackan för att det är typ sexigt och nice, och inte för att det är varmt eller för att jag måste, utan bara för att jag vill typ. Att det inte ska kännas så här, eller egentligen inga varför, utan bara för att typ. Och också för att så här, det finns ju, det gav ju folk reagerade åt det.
Ja, men verkligen.
Så det satte ju ändå någonting att
men har du tänkt
hellre att typ folk tycker någonting än att de inte tycker något alls typ.
Men har du tänkt någon tanke på att du kanske skulle uppgradera hela numret och börja göra samma sak med jackan fast med byxorna?
Med byxorna, dra upp och ner, kasta av skorna, sätta på skorna.
Dra upp och ner brallorna.
Så långt har vi inte kommit än. Nej, men sen får vi se om vi kommer ha kvar jackan. Det är inte helt säkert att vi kommer göra hela den outfiten grejen och så vi får ju se hur vi gör med Eurovision. Nu vill vi ju liksom, nu har vi gjort den grejen. Vi kanske testar göra något nytt eller sådär.
Spännande. Det ska bli intressant att följa.
Mm, kul.
Det är ju så också att du har ju tillägnat den här låten till din tjej.
Just det.
Linnea. Mm. Och när du skrev den så var det slut.
Precis.
Ja. Men sen så blev ni ihop.
Ja.
Och idag är ni fortfarande ihop.
Ja.
Ja. Vi får se till nästa gång. Eller du kommer nog inte vara med nästa gång.
Nej, jag kommer nog inte
toppen, så du inte, då kan ni ju andra sidan vara ihop då.
Precis.
Men ni har varit ihop, om jag förstår rätt, så var det 4 år.
Ja,
och sen tog det slut.
Precis.
Och sen nu har vi varit ihop typ snart ett år igen.
Ja, ungefär. Ja, så nästan 5 år har vi.
Och du är 20 nu?
Jag är 20.
Så man kan säga att en fjärdedel har du varit ihop med Linnea av ditt liv.
Ja.
Och då har du ändå haft en professionell vuxen ålder i 7 år kanske, 7-8 år.
Just det.
Alltså, du var ändå ett barn någonstans. Då kanske man missade chans på
folk. Ja, precis. Så det är lite sjukt det där. Mm.
Tror du på evig kärlek?
Ja, det gör jag väl ändå. Alltså vad fan, min mormor och morfar träffades när de var, vad var de, 18. Och de är 81 idag fortfarande. Gifta och tillsammans och lika kära. Så det tror jag absolut på.
Vad tror du nycklarna är att få en relation att hålla?
Att göra mycket saker. Det är så lätt att hamna i någon slags bekvämlighetsmode. Där man bara gör samma grej varje dag. Så att liksom testa på nya grejer. Både utanför hemmet och i hemmet. Liksom. Typ.
Vad gör ni för någonting där som du...
Nej, men alltså, det behöver inte vara superspaceat liksom. Men just när man alltså, så här, tar ut tjejen på middag mycket. Eller liksom lagar mycket mat och testar nya grejer. Och go-kart, alltså, att man liksom går ut och springer ihop. Eller bara går ut på krogen och festar ihop, alltså, bara, eller åka på semester och nu kanske inte alla kan åka ut på semester bara så där. Men att man ändå försöker göra saker tillsammans som inte bara är sitta och titta på en film hemma liksom.
Ja, men det låter verkligen. Vet att jag träffade en annan person som heter Mona Esmalisade som sa tipset, men om man säger hjärnforskare, då så frågade jag henne så här, nej men hur får man en relation att hålla, för hon har varit ihop ganska länge också. Jag och Ida då, Ida Varg har varit ihop i 7 år också. Vi är inne snart på 8 år, så det är ganska länge. Men då sa hon att man ska umgås en timme om dagen, en dag per vecka, en helg per månad och en vecka per år.
Okay.
Så att man konstant försöker att göra det som du säger, att man försöker göra någonting mer än att man bara inte ska få det till en vardag.
Nej, precis. Och det är ju lätt också det här med liksom att med hela sociala medier och allting, att man blir så himla inlåst i sin egen lilla mobil. Och så tänker man att så här, jag har ju sett vad hon har gjort idag, för jag har ju tittat på hennes Instagram, eller man har kollat Snapchat och sådär. Och så blir det att man inte frågar vad man gör eller så där. Så det är viktigt att man måste skilja på telefon och verklighet typ också.
Har du något typ av mål nu där att du vill ha barn innan du är här, eller gifta innan det här?
Oj,
eller
alltså, någonting sånt? Ja, någonstans så är jag fortfarande skitung och vill inte vill absolut inte ha barn, och vill ju kunna liksom leva mitt liv och bara ha skitkul och slippa tänka på att liksom ta hand om, för det blir så en himla stor vad heter det? Man har sånt himla stort ansvar då. Samtidigt så har jag alltid liksom, det vore ju fett att kunna ha en ung pappa. Alltså att min son eller dotter skulle liksom, att man är den där liksom yngsta farsan i klassrummet eller så där liksom. För det tyckte jag alltid, jag har alltid haft de yngsta föräldrarna i klassrummet. Nyss när jag var yngre så var det så här, då var liksom mina polares föräldrar, de var så här, det här är ju gamla gubbar och gummor liksom, medan min mamma och pappa var så här superfräscha och unga liksom. Och det tyckte jag alltid var lite kul, för att man kände liksom att så här, de var lite mer barnsligare och var inte så himla seriösa typ. Så det är någonting, men jag tror att så här, fan, är man 30 och blir pappa så är man ändå rätt ung liksom. Så 10 år kanske, om 10 år.
Ja, jag ska ju bli pappa nu i augusti.
Är det sant?
Ja.
Shit, grattis. Ja, men hur gammal är du då?
Jag är 33.
Ja, du ser. Det är skitbra.
Så det blir,
grymt.
Det blir spännande. Men, men jag har ju också sagt hela tiden att 5 år fram, 10 år fram, sen rätt vad det är så man här.
Så det händer blir, det. Ja, gud, det blir spännande. Jag kanske blir pappa om 2 år. Alltså, I don't know. Man vet ju aldrig hur man vet ju aldrig hur man tänker i framtiden liksom.
Hur många barn skulle du ha om du hade fått bestämma nu då?
3.
3 barn?
Ja.
Hur hade du satt att det är 3 pojkar, 3 flickor, 2 rätt, eller hade du tänkt?
Åh, vad svårt. Ja, men typ så här, kanske 2 tjejer och en pojke kanske.
Ja.
En stora syster, en mellanpojke och en lilla syster.
Kommer alla heta Mini Benji?
Mini Benji, Benjamina, Benjamino och Benjamine. Jag har ju några favoritnamn som jag vill ha. Det är typ, jag vill att min son ska heta Daniele, för att jag heter Daniele mellannamn.
Oh.
Och sen Alessia har jag velat ha som tjejnamn.
Fina namn.
Sen vet jag inte den tredje.
Det är lite risk att säga dem nu. För när du väl får barn nu, så kommer det vara så här att de 2 mest vanligaste namnen i Sverige. Och det blev det någonstans 2018, så ändrades allting.
Nej,
från typ
det...
så här, Stefan och Stina till Alessi och Daniel.
Nej, det tror jag inte. Jag tror folk inte kommer vilja ta dem. Men eller ja, det kanske de gör. Men jag vet inte. Men det är i alla fall sådana namn som jag har liksom, som jag tror jag kommer vilja döpa mina barn. Sen kommer jag vilja att min så här, son ska i alla fall ärva typ mitt och mitt pappas namn i mellannamn typ. Så man har så här den de så här, ja men det är traditionsgrej liksom, tycker jag är lite nice.
För det är mycket så här, nu skickar man ju inte brev på det sättet, men får du mycket beundra brev? Är det många som är av sig till dig och vill försöka vinna ditt hjärta?
Nej, alltså det är ju fans hör jag av sig på brev, faktiskt skriftligt brev än idag.
Fortfarande brev?
Ja, så du får, jag har liksom en hel hög hemma med fysiska brev. Så det är skitmysigt.
Har du läst någon av dem eller?
Ja, jag har inte hunnit läsa alla. Men det är ju många, de är rätt unga. De flesta är ju liksom 10-15 typ. Så det är ju inte, Det är inte de här, hej, ska vi gå på dejt? Och sen vet de flesta att jag är tjej, typ. Så det, i alla fall de som skriver.
När du var singel då, var det många som försökte
ja,
få din gunst?
Kan, ja, det var... det var några stycken.
Det var ett gäng.
Ja, nej, men det är, folk är trevliga på sociala medier.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Så det är skönt. På Twitter är de helt för jävliga, men på Instagram så är de jävligt sköna.
Ja, men Twitter är ju mycket hatig alltså.
Ja,
det är, typ,
det är verkligen det.
Det känns som att man har skapat typ en plattform och så slänger man in alla som gillar att hata på samma plattform. Så ja, alla hata så. Varandra och typ ja. Allt annat runt om.
Men det är ju roligt, alltså, det är roligt att liksom ändå, eller ja, oavsett om jag vill eller inte, så går jag in och läser ändå liksom. Så man får skylla sig själv om man går in på Twitter och läser om sig själv.
Men vad har du läst om dig själv då som du bara, okej, okay, din jävla skogstomte, håll käften?
Nej, men gud, jag vet inte. Men det är väl mycket liksom bara spyr, kräks, kan han gå dö? Nej, men du vet. Sen det roliga är att så här, jag har ju två efternamn. Jag heter Benjamin Wahlgren Ingrosso. Wahlgren blir mitt mellannamn då. Och när jag var yngre så förknippade jag typ bara med Wahlgren. Just för att så här, det var pressen, om jag nu gjorde någon musikal eller så där, så skrev de alltid Benjamin Wahlgren för att det var så roligt att förknippa mig med min mamma. Men så när jag väl släppte min första grej som solartist eller som artist, så för mig var det en självklarhet att mitt namn skulle vara Benjamin Ingrosso, för att det är så jag har kallats av mina vänner och på mitt pass och liksom ända sedan jag var liten. Och då blev det ju som hela så här grej att, oj, på Twitter då, att oj, nu har han bytt namn och bla bla bla, och shit, vilken jävla lök, eller hur fan jag kräks. Men så det roliga är att om man, jag är, tyvärr så söker jag på mig själv hela tiden för att läsa vad folk skriver, för jag vill veta vad folk tycker. Och det blir ju så att läser man 100 glada fina grejer och så är det en idiotisk kommentar, då är det den man sitter och tänker på liksom.
Men det där är ju så sjukt.
Det är så
jag
sjukt.
Har också tänkt på det också. Jag kan ibland gå in och kolla olika typer av betyg och grejer, allt möjligt så här. Och sen står man så här på alla jättebra grejer. Men sen ser man en som har skrivit alltså halvdant.
Ja.
Först och främst vill man avliva den personen. och sen blir det ju så här, och sen är det den som sätter sig.
Ja, ja. Och då börjar man, ja, precis. Och det är väl någonting med det att man att det sätter sig lite mer i själen. Nej, men och just det här med efternamnet och så där, så är det så roligt, för att då kan jag ibland söka då på Benjamin Ingrosso, och då kommer det faktiskt väldigt, väldigt fina grejer på Twitter. De skriver mycket bara så här, just under Mello och sådär, var det mycket fan vad grym man är, och mycket positiva grejer. Men sen kunde jag gå och söka på Benjamin Wahlgren, och då var det bara massa skit, och bara liksom så här, den här Wahlgrens skitunge, jag hatar honom, jävla äckel, och bara, han rider bara på sina familjers grejer, och ska vi skicka en sån där jävel till Eurovision, fy fan. Och så det är sjukt just så här, att ett efternamn kan få folk att bara så här tycka annorlunda. Eller att man, det var någon som skrev, jaha, jag visste inte att Benjamin Ingrosso var Benjamin Wahlgren. Det var någon som trodde att jag är så här, två olika personer liksom. Så det är skitkonstigt. Men samtidigt så ingår det i hela ens yrke, att man måste, det kommer alltid finnas folk som inte tycker om en liksom.
Det känns som också som att du har varit med så länge nu.
Mm.
Och stått på scen så länge, att du har blivit lite van vid allt det där.
Ja,
du blev ju inte stor precis nu, nej, i Mello för liksom någon månad sedan. Du har ju varit med innan, och då blir det någonting man kommer.
Ja, men
in
precis, mer det är någonting som man bara så här, kastar bort lite. Men just när jag var yngre så var det mycket jobbigare. Typ när jag var 12 så var ju Facebook en skitstor grej, och då var det ju mycket hatsidor och sånt där, som alltså alla som hatar Benjamin Ingrosso och sådär. Och det var någonting som jag så här kommer ihåg var, tyckte jag var jättejobbigt liksom. För att det var ju så här, den grejen finns inte riktigt idag, alltså på så här Instagram, så alla som hatar, alltså en sån grupp liksom. Men det var överallt på Facebook förut, och det var ju så här skit Och det var ju tråkigt när man, alla som gillar sidan hade typ 10 följare och så alla som hatade hade typ 400. Så det var ju så här, jaha, hur ska det här gå? Men så den blev blockad sen och så där. Men så när man var 12 och fick en sån grej, det kanske var lite jobbigare. Så jag har ju lärt mig ända sedan dess att man ska bara skita i sånt där. Men när man väl ser det och läser det, så då kan man inte hjälpa att bli lite, ja, men lite ledsen ändå liksom. Fan. Det är ju, man vill inte att någon, alltså, det är så när man går på stan. Det är ju som om någon skulle gå fram och bara, hej, fin jacka. Man bara, ah, tack. Och så kommer någon bara, hej, ful jacka. Man bara, va? Och då blir man ju så här, då stannar man upp i typ 10 minuter bara. Ja,
men tänk om det var så här, att man betedde sig på sex samma sätt, de här nättrollen, de här vidriga, äckliga nättrollen, betedde sig på samma sätt på, de kommer fram till dig.
Ja.
Du, din jävla sopa. Hur fan kan du ha så äckligt namn? Jag hatar dig. Du bara, ja, jaha. Jag ville bara säga det, att jag hatar verkligen. Du är så jävla äcklig. Ja. Du bara, ja. Och sen bara, du, jag älskar dig. Fan vad bra du var. Grattis att du vann.
Ja.
Och sen kommer nästa och säger att du, jag skulle, om det inte fanns dödsstraff, eller om det inte fanns fängelse, skulle jag döda dig. Du bara, jaha, ja.
Okej. Okay. Nej, och det, alltså sådana där får jag fick häromdagen, fick jag från någon, kär lilla äckel. Jag ska bjuda dig på kaffe, ni jävla luffare. Fuck you, jag hatar dig. Och jag bara, ska han bjuda mig på kaffe? Och sen kallar mig, du vet, det var bara så här, man undrar ibland hur folk, eller så här, vad folk, vad de vill få fram med det liksom.
Ja.
Men det är, ja.
Har du tränat någon kampsport eller något, om det är någon som hoppar på dig?
Nej, det är så jävla synd, för att jag älskar Batman. Jag vill ju kunna vara skit liksom.
Du är ju smidig och snabb liksom. Du kanske skulle...
Ja, jag låtsas ju hemma tro att jag är asmidig och kunna försvara mig och sådär. Men när det väl händer, då blir jag som en liten kyckling och bara blir skiträdd. Jag har ju aldrig varit i något slagsmål eller bråk så där ute eller sånt där, utan jag backar alltid.
Fast jag såg när du tog av jackan, så ramlar du ju ut en stilettkniv ur din jacka. Så att du har ju vapen på dig.
Precis, jag har ju vapen på mig. Nej, det har jag verkligen inte. Nej, men jag är väldigt ofarlig när det kommer till sånt där. Men det är väl såklart att min morbror var skitbra i judo, tror jag. När han var typ 16 så var han en av de bästa i Sverige. Så sånt där skulle man ju faktiskt vilja typ gå i. Jag tror det kan vara askul att börja testa.
Du är ju också väldigt stor på sociala medier. Det är många som följer dig och kollar vad du gör.
Mm.
Har du några appar för Instagram som du använder för att få till lite finare bilder på, eller något tips?
Ja, alltså jag använder mig bara av en app då. Den heter Whittagram.
Whittagram?
Whittagram.
Nej, aldrig hört talas om.
Är det någon så här...
Är det en sån här som man får mer följare på, eller?
Nej. Alltså Whittagram är bara, du lägger in din bild och sen så drar du med ett streck så blir det en ram. Och då kan man välja färg och sånt där. Så jag hade en period nu i höstas, tror jag var, eller i vintras, då jag gjorde liksom alla mina bilder var i färger, i ram, i min ramar, runt färger.
Ah.
Så började mina polare bara, men nu räcker det med dina ramar. Du har kört dem nu i typ 2 månader, det räcker. Hitta på något nytt. Och då la jag in, då började jag bara göra vita ramar. Så nu har jag bara vita ramar, så att de ser liksom ut som att det är som ett så här. Jag vet inte hur jag ska förklara, men man får gå in och kolla, så fattar man kanske. Det är kanske ingen som ens bryr sig eller har tänkt på det, men...
Men känner du att du får mer likes på dina ramgrejer kontra icke-ram?
Nej, verkligen inte. Det är min syrra som har... För min syrra har Instagram och är väldigt så här, duktig på bilder och feed. Och hon tycker det är viktigt att ens feed ska vara bra. För att om man går in och inte följer mig och sen ska kolla på min Instagram, så ska liksom min...
Den ska se bra ut.
Den ska se bra ut hems, eller profilen liksom. Och inte bara bilderna, utan de ska se bra ut tillsammans.
Ja, jävla vetenskap det där.
Ja, alltså. det är överklass. Eller överkurs menar jag. Överkurs. Gud, jag bara... Överkurs.
Överklass.
Överklass.
Överklass att ha en snygg profil. Men din syra använder ju också Bianca... kör ju också på VC VCOO eller något sånt här.
Fan det.
VC S, jag kan kolla vad den heter exakt.
Okay.
Det är alltså en app som man fixar bilderna med.
Ja, okej.
Den heter VSCO.
Okej, okay. Har du laddat ner den nu?
Ja, men jag hade den faktiskt
innan. Ja, du hade den själv. Okay.
Man försöker vara överklass.
Åh, dåligt. Men grejen är, jag tar ju ibland så orkar jag inte sitta och redigera, så jag skickar dem bara till syrran så får hon göra det.
Ja, det är bra.
Så blir det skitbra ändå. Självskolan mellan lite piggar. Fråga frågor.
Det är så här att vi har ju också massa olika lyssnare som lyssnar på oss.
Mm.
Bland annat så är även förskolan Nyckelpigan som är överrepresenterade med deras 3- och 4-åringar som sitter och lyssnar på oss. Så att jag har lite frågor här från en som heter...
Men så är det en förskola? Är det dagis som heter Nyckelpigan?
Ja.
Som ligger på...
Det ligger på... Jag vet faktiskt inte var det ligger.
Men det ligger nog på Östermalm, för jag gick på ett dag som heter Nyckelpigan.
Är det sant?
Så då kan det fan ha varit det.
Men vi har i alla fall några inspelade frågor här som de vill ställa till dig. Och här är första frågan.
Mm-hmm.
Hur festar man rejält?
Hur festar man rejält? Bra.
Och du har ändå...
Tack, Nyckelpigan.
Ja, du har ändå vunnit. Nu, ja. du står ju, så här festar man, så här festar Benjamin och så.
Just det.
Hur är svaret på den?
Alltså svaret på den är väl att man ska dansa jävligt mycket. Garva mycket. Och sen brukar jag och mina polare dricka grön chartreuse.
Grön?
Chartreuse.
Vad är det för någonting?
Alltså det är alltså då en... Jag tror det är en 65-procentig likör slash sprit.
Starkt som fan. Nästan läkarsprit.
Med över, nu ska vi se vad jag inte säger det, 125 örter tror jag det är. Från liksom uppe i ska vi se, uppe i Frankrike, uppe i bergen gör de det.
Men är det en hälsodryck?
Nej, här? Utan det här är bara ren sprit. Men den är väldigt stark och väldigt det är en jättekonstig grej att tycka om, för den är nog egentligen rätt äcklig. Men den blir god ju godare man dricker den liksom. Eller ju mer man dricker den.
Vi har ju ett nyhetsbrev här som vi brukar skicka ut vettiga saker i.
Mm.
Som vi skulle kunna lagt in den här.
Ja,
men vi kommer inte lägga in det här alltså nyhetsbrevet.
Jag supportar inte för att dricka alkohol. Men, och plus att jag hatar egentligen all typ av alkohol. Jag är ju den som dricker äppeljuice när vi är ute. Mm. Egentligen. Men för jag gillar inte vin. Jag hatar öl och sånt där. Så det blir väl att man typ skålar då med en liten
grön chartreuse.
Lite smutt på grön chartreuse då.
En liten stänkare kan
en
man
liten
säga.
Stänkare.
Då hoppar vi vidare till nästa fråga här från lilla August.
Vad är nyckeln till framgång?
Vad är nyckeln? Åh, gud vad söta. Vad är nyckeln till framgång? Att gå på magkänsla. Att skita i vad andra tycker. Men att... Alltså så här, man ska ju lyssna på vad alla säger. Om man nu frågar vad folk tycker. Men sen ska man också inte bara ta åt sig åt alla kommentarer, utan man ska lyssna. Och sen ska man skaffa sin egen uppfattning, gå på den magkänslan och våga göra fel. Alltså för att fel måste man ju verkligen våga göra.
Det känns som att du är en person också som har gått din egen väg.
Mm.
Och verkligen också struntat i vad andra tycker och tänker.
Ja, men jag har ju haft perioder då jag har varit sån som bara lyssnar på vad folk tycker och tänker. Just för att så här, när man är ung så är man osäker och inte vet riktigt vad. Men just som när jag skrivit låtar och så där, har jag varit väldigt säker ända sedan jag var liten med hur jag vill att mina låtar ska låta. Sen så här, låtval, om man ska säga, ska jag ha den här som nästa singel, eller hur ska jag göra så här i videon, eller hur ska videon vara, eller vad ska jag göra för uppdrag, alltså där har jag varit mycket mer osäker. Men när jag väl skriver låtar så är jag oftast, när jag väl börjar så i en session då säger vi, så efter 5 minuter vet jag ungefär hur låten kommer låta till slut. Då har jag liksom hela låten i huvudet klar typ.
Jag har alltid haft bra självförtroende.
Ja. Både, alltså både och. Någonstans innerst inne har jag haft bra självförtroende. Men jag har ju varit kring folk som inte har tyckt att jag har varit så himla bra och cool. Alltså när jag var yngre så var det ju liksom, jag var ju ensam i skolan. Jag hade ju inga vänner och sådär.
Är det sant? Man tänker att du skulle ha jättemycket vänner.
Nej, jag hade noll. Zero. För jag gick på Karlsson skola på
Östermalm. Ja, men det ligger på Östermalm. Jag gick förbi den igår. Jag kollade faktiskt på den där den där skolan. Det är ju ett jättestort hus där.
Precis.
Som är alla barnen leker där, ja, där utanför. Och så här, super, mitt i Östermalm.
Exakt, och där gick jag och alla mina liksom klasskompisar var ju väldigt så här, de hade ju väldigt, väldigt finförnäma, säger man så, finförnäma.
Fisförnäm.
Jag kan inte svenska. Men så här, fina föräldrar med mycket pengar och sånt där. Och,
är det en skola som man liksom köper sig in på eller?
Jag vet faktiskt inte, men jag vet också att kungens barn gick där. Så det var ju en väldigt, liksom, det är en väldigt fin.
Är det en privatskola, vet du det?
Alltså jag tror det är en privatskola.
Ursäkta att jag ställer mig sådana här frågor. Nej, det är bara för att jag
jag faktiskt ingen koll.
Pappa, så nu börjar man få bara, vad ska det gå någonstans?
Nej, men jag vet inte, men problemet med det var att det var liksom typ, det var fel att hålla på med kultur där. Att det var liksom fel att göra musik och hålla på med dans och teater. Och det var bättre att kunna spela fotboll och plugga till advokat liksom. Redan när man gick i ettan så alla mina klasskompisar kunde spela fotboll vardagar fram till 11-12 på nätterna liksom. Men jag fick inte spela teater på helgerna för det var fel. Så det var väldigt och jag liksom fick inte klä ut mig till Batman på skolrasterna. Då fick jag kvarsittning och det var väldigt helt fel plats för mig helt enkelt. Och jag stod ju liksom ensam på rasterna och underhöll folk som gick förbi skolan liksom. Jag tror det var mer jobbigt för typ min mamma och sådär att se en liten mobbad kille. Men jag var liksom, jag var inte medveten om vad som hände runt omkring mig. För jag var liksom i min egna värld. Så jag hade ju självförtroende. Jag tyckte jag var världens liksom härligaste kille. Men jag brydde mig inte heller om vad andra tyckte. För att jag var inte med dem. Så jag märkte inte av att jag var utfryst eller att, det var ju mer när jag blev äldre som jag började titta tillbaka och bara, men shit gud, hade det varit min son, jag hade fått sån ångest och liksom kolla, alltså du vet, mamma kunde fråga mig när jag kom hem, så här, hur har det gått i skolan? Ja, men det har gått jättebra. Och så visste hon om att, men du har inte liksom lekt med några. Men det var fine. Alltså jag har oftast klarat mig själv. Att klara mig genom att vara själv mycket. Min brorsa kunde liksom, jag var väldigt lillgammal när jag var liten. Klädde ut mig till liksom Vanheden i Jönssonligan eller James Bond, gick med smoking till skolan och var verkligen en egen individ och skulle lära mig allt om saker som jag gick in i, typ jag kunde allt om Austin Powers eller Jönssonligan eller Batman och sådär. Men jag kunde ingenting i skolan, jag var väldigt osmart där. För att det fanns inget intresse för mig. Och då var jag väldigt svårt att kunna koncentrera mig. Och just, jag tror jag har ADHD. Så jag tror att det är liksom att liksom om jag läser en bok så kan jag läsa två sidor. Sen börjar jag tänka på en scenografi. Och då när jag läser sista sidan så måste jag läsa om igen. För att då är jag ju i någon helt annan värld. Nej, men, och då blev det väl liksom att min brorsa kunde hitta mig någon dag när han gick på stan. Då var han 15 år. Med sin tjej. Och så bara, vänta, sitter min lillebror och äter lunch själv? På en restaurang. Och det kan jag, han bara, vad gör du här? Jag bara, jag käkar lunch. Han bara, men du är 8 år. Är du här själv? Ja. För att då var jag så här, du vet, jag gillade att gå själv på stan. Och kunde jag käka lunch och snacka med servitörerna. Och, så det är roligt. På det sättet så har jag alltid varit. Och det är än idag kan jag liksom, jag älskar att gå på stan själv och handla kläder. Eller gå in i mataffärer och snacka med folk. Och, så jag är väldigt sådär, den där killen som alltid säger hej till alla. För att jag känner alla. Och alla bara, mina polare bara, hur känner du han? Nej, jag träffade honom genom att jag var stammis på något ställe när jag var typ 13. Han bara, va? Du vet, de fattar inte riktigt för det är så konstigt. Men det är, så självförtroende har jag ju någonstans haft. Att jag liksom, jag vet vad jag vill. Och jag har alltid velat bli en entertainer och artist, låtskrivare. Men samtidigt så har jag varit bland folk som inte riktigt har liksom tyckte att jag är den där coola killen.
Varför tror du då de friste ut dig när du var liten? Var det för att du ville hellre dansa och göra såna grejer
precis.
Mer eller var det för att...
Ja, men jag tror det. Det var ju, det jag höll på med var ju töntigt för dem.
Så du tror inte att det var någonting av att du hade Valgen och Ingrosso i ditt namn?
Så kan det säkert också ha varit. Alltså jag var min lilla melodistval när jag var 8-9. Jag gick i Karlsson då också. Och tyckte att det var ju för mig det coolaste och fetaste man kunde göra. Men jag kommer ändå ihåg att när jag kom till skolan veckan efter så var det liksom, det var typ ingen som tyckte att det var, folk nästan skrattade och bara så, grattis.
Och man bara, du vann lilla Melodifestivalen.
Ja, ja.
Vi kan göra så här faktiskt, att vi kan spela upp refrängen från när du var med här och sjöng Hej Sofia.
Ja.
Och den, alltså för övrigt har den ett jävligt fett intro.
Ja.
När du sitter i limousin,
just det,
två bodyguards och de sitter där med svarta solgrejer och mickar och du bara så här, det var en jävligt rolig sketch.
Men där har man ju en väldigt klar bild av hur jag var när jag var liten. Jag var ju väldigt så här, alltså kunde bjuda på mig själv och hade humor ändå för att vara så pass liten och gilla, alltså växte upp bakom scen liksom med min mamma och min pappa och jag var ju lillgammal på det sättet att jag umgicks bara med äldre människor när jag inte gick i skolan. Så där är en väldigt, där ser man tydligt vad sådär, hur jag tror du fattar ungefär vad jag, hur jag var när jag som liten där liksom. Men det är roligt. Hej Sofia, det var också så här. Hej Sofia var ju ändå typ en av de första låtarna jag skrev, så det är roligt att den än idag är omtyckt.
Vi hoppar vidare på en till fråga som lyder så här.
Är det var pinsamt du har gjort?
Oj, det pinsammaste jag har gjort. Alltså det är ju en grej som var sjukt pinsamt. Det här är ingenting med liksom när man stått på scenen eller något sånt. Men när jag var liten så var jag min morsa var med i en musikal och jag var bakom scenen. Jag var kanske 9-10 år, lekte med en av liksom de som var med i ensemblens söner. Så det var han och jag som lekte och vi skulle leka kurragömma tror jag det var. Och han gömmer sig, jag ska gömma mig och han ska leta efter mig. Och det här är nog i slutet av föreställningen. Så jag gömmer mig under, jag går in i tjejernas loge. Det är väl typ 10 stycken dansare, tjejer som har loge. Så jag gömmer mig under deras sminkbord. Och jag bara så här, sitter under bordet där i typ 5-10 minuter och märker att så här, fan han kommer ju aldrig. Och till slut så är föreställningen klar. Och hela tjejgänget kommer in. Och du vet, jag bara, oh shit, nu är jag fast här under bordet. Och du vet. Och sen från ingenstans så drar liksom tjejen som är då framför mig, och du vet hon är verkligen ovanför mig för jag sitter under ett bord, hon drar av sig alla kläder och alla tjejer drar av sig alla kläder och jag, du vet, 8 år bara.
Och de vet inte om att du är där.
De vet inte om att jag är där. Och jag ser ju allt liksom. Och jag försöker krypa mig fram mot dörren. Hur gammal jag var.
Nej, de.
De var, oj vad kan det ha varit, ja, men 25 till 35 allihopa liksom.
Oh shit, men för livet redan.
Nej,
där.
Nej, och vi snackar alltså nakna liksom. Och alla snackar, du vet. Det var någon tjej som tror jag började liksom raka sig. Och det var verkligen så här kaos. Och jag, du vet. Och sen började jag höra högtalarna. Benjamin, mamma letar efter dig. Benjamin, var är Benjamin? De började ropa efter mig, du vet. Jag bara, hur ska jag komma ut härifrån?
Shit, vad sjukt.
Så till slut, jag började ju grina liksom, för att jag bara, jag visste liksom inte hur jag skulle komma ut. För att skulle jag bara ducka upp och säga hallå, då skulle alla bara, aah! Du vet, ta handdukar och gömma sig och bli helt chockade. Så jag började gråta. Och då blev ju alla liksom ändå den reaktionen, bara, wow, du vet, började, shit, Benjamin, hur länge har du varit här? Och sen sprang jag ut därifrån. Och sen tror jag skämdes i, jag kunde inte komma till teatern på 2 veckor tror jag.
Det där var ju min absolut våtaste dröm, ja, att det skulle ske.
Jo, men det är väl såklart att det var ju...
Men alltså, man råkar gå in på tjejernas...
ja, när precis.
Man, är, ja, men, lite, man råkar ju ta fel rum, så man bara, oj, råkar, men du var i det.
Nej, jag var i det. Och, men det var ju när man är 8 år, så man är ju rätt oskyldig. Så jag kände mig ju bara jättedum och sådär. Men de var jättefina allihopa. De sa ju efteråt, de bara, men gud, det är ingen fara. Det hade nog varit värre om jag var 18 år. Det hade blivit lite perverst liksom. Men nu var det rätt lugnt. De tyckte bara vad ska man säga? Ja, men det var gulligt att jag började gråta och blev så ledsen liksom.
Ja, men med tanke på så här pinsamma grejer.
Mm.
En sak som jag reagerade på, det är att ni har ju en väldigt så här öppen, härlig relation.
Mm. I familjen då, eller?
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Men sen var det så här, en sak som jag blev så här, okej, men det här var ju ett steg längre än vad jag skulle ha gått. Men jag kanske skulle önskat att jag hade haft den här fina relationen. För jag tror att man bara blir lyckligare av det.
Ja.
Men jag tänkte att du skulle kunna kommentera...
jag vet nog exakt hur det kommer att
spela. Vad är det som händer exakt här?
Jag
stod och trimmade min kropp här en dag.
Nej, men nej.
Jag skulle trimma kroppen bara, liksom. Alltså så här, för jag får lätt mycket så här hår här.
Nej, mamma skickade mig video. Ja. Benjamin, det var det äckligaste jag har sett i hela mitt liv.
Och sen tänkte jag bara att trimma rumpan lite. Men jag tänkte, för att det inte skulle göra så ont, så behövde jag hjälp.
Jag bara, mamma, kan du komma in? Jag måste fråga dig om en konstig fråga. Hon bara, vad är det? Jag tänkte kolla om du kan trimma mitt rövhål.
Det är helt sjukt. Nej, alltså Benjamin, det är inte normalt. Jag vet.
Men hon gjorde det. Hon tyckte inte det var konstigt.
Nej, men hon skickade ju video till mig. Alltså den här filmen var så ingående som den kan bli. Det var ju liksom en röv och en kamera här.
Ja. Vad var det som var där?
Alltså så här, det är ju mycket grejer man gör. Jag tror många i hela, liksom alla i världen gör ju saker med sina familjer eller så här, har grejer, privata saker hemma som de aldrig skulle säga i, alltså, till utanför familjen. Och just så här, nu har jag ändå det här kamerateamet som vi någonstans ändå lever med. De har ju blivit som någon slags extra familj. Så ibland så, jag är inte med jättemycket i vanlig värld, men ibland när man väl är med och så där, sitter och snackar med dem, så glömmer man ibland bort att det här ska sändas inför massa svenska tittare. Så det blir ju att man snackar med dem. Och jag är ändå en väldigt öppen människa som person. Jag kan liksom, jag är lite för ärlig ibland när det kommer till vissa saker. Jag skäms inte riktigt för att säga saker som jag gör eller så där. Men just det med att trimma mitt rövhål var väl, det var en kul, eller så här, jag stod och skulle, ja, trimma mitt rövhål.
Inte svårare än så?
Nej, men det är inte svårare än så. Och så behövde jag bara hjälp. Och jag och min morsa är väldigt så här, alltså, redan när jag var liten så kunde min mamma komma in i mitt rum och liksom prata om, jag kunde prata om jag började tycka om en tjej eller prata om sex, eller hon sa till mig att så här, när jag var 11, att bara så du vet, Benjamin, skulle det vara så att du känner dig att du gillar killar eller homosexualitet, som är en väldigt stor grej, så är det helt fine, och du ska veta att du kan prata med mig om det. Så hon har varit väldigt så här, mån om att jag kan vara öppen med min mamma, och vilket är superhärligt. Så jag kunde liksom säga till henne, fan mamma, nu har jag krökat skiten ur mig när jag var 14 år, nu är jag aspackad och spydde i natt och sånt där. För mig har det varit så sjukt bra att vara ärlig med mina föräldrar, för att jag har kommit mycket mer närmare dem. Jag är väldigt tacksam över det. Men ibland så kan det bli då att så här, ja, så du frågar ju mamma, fan kan du, mamma, sorry, men kan du palla bara försöka trimma här, för jag ser ingenting, eller det är lite svårt.
För hennes del blir det rätt naturligt också att hon hjälper sin son.
Ja, alltså mamma bara, ja okej. Och för mamma så blev det bara så här, fan kan vi inte, det här är skitroligt med, kan du inte filma det här och skicka till dina polare? De hade ju garvat, äsch, det tar sig. Och du vet, jag bara, ja det måste vi göra. Så du vet, jag filmar mig själv, bara, tja grabbar, det är bara mina tre bästa polare. Tja, vad gör jag? Står bara här, morsan trimmar rövhålet, du vet, det blir så absurt. Och sen hade då, så skickade det till Bianca också. Och då så när jag kom till Palma hos farsan då, så var ju kamerateamet där. Och då är ju första Bianca frågar mig, vad fan var den där videon du skickade? Och då står jag där och bara så här, det här kanske inte jag ska ta framför kameran. Men det blev det bara att jag sa det.
Skitsamma,
vad fan, det hände. Och sen så fick jag ta den skiten. Men ja, det blev ju en jävla stor grej av det.
Det blev en stor grej, men, och det kändes ändå, det är en,
ja, fan, det har hänt.
Det händer ju så
mycket. Jag ber inte än varje dag att trimma mitt rövhål. Det hände en gång.
Det känns ju som att du är en så här början av din karriär som kommer också fullständigt explodera. Alltså du har ju kommit så sjukt långt. Och nu är det ju, du ligger på produktionsbolaget Ten.
Yes.
Så att det känns som att ditt nästa fokus är så här, beta av Sverige, sen bara boom, ut i världen.
Ja, det är väl lite planen. Det är lite ambitionen Ten har med alla sina artister. Ja, vi är inte jättemånga, men vi är 6-7 stycken tror jag.
Zara Larsson en av dem.
Ja, och Ikona Pop och sådär. Så de har ju lyckats med de flesta. Så det ska bli kul att se om det går med mig också.
Vad har du för ambitioner? Vad vill du vara? 5 år?
Du om fem år, då vill jag kunna ha en spelning i Los Angeles med sjukt mycket människor som sjunger med till alla låtar. Och sen kunna liksom åka till Bangkok på semester och höra min låt på radio. Lite sådär. Jag vill ju bli en av de största artisterna i världen, såklart. Men jag vill inte bli det för att bli känd, utan jag vill ju bli det för att jag vill nå ut med min musik till alla i världen. Jag tycker det är tråkigt att folk i Brasilien inte kan få höra min musik. Alltså det är lite så där, för att säga så här,
Dance Your Off är ju bra.
Ja, men så här, jag skriver ju inte låtar som jag tycker är dåliga, utan jag tycker ju min musik ändå är bra, det måste jag ju få säga. Så det är väl mer att jag vill ju kunna inspirera och kunna förmedla min musik till hela världen. Om jag någonstans kan få göra det, så vill jag göra det, såklart.
Om du hade målat upp ditt liv om fem år och bara berätta vad du gör. Om jag hade ringt dig då, vad är du någonstans? Vad gör du? Hur bor du?
Då bor jag nog i något skönt ställe i LA. Fast jag pendlar mellan hemma och LA. Lite som jag gjort det här de senaste två åren. Fast på en liksom förhoppningsvis bättre position kanske. Men och sen så skriver jag väl... har väl någon session med någon sjukt fet artist som jag ska skriva till. Och sen ska jag hem och käka middag med kanske några släktingar som är över och hälsa på och sådär. För att kolla min spelning som jag ska ha dagen efter. Eller något sånt där, det hade varit coolt.
Spännande.
Det är en dröm.
Ja. Har du något du vill göra ekonomiskt? Har du så här att när jag fått in det här eller det här
Jag vill kunna tjäna så mycket pengar i framtiden att jag kan skänka mycket pengar. Liksom.
Fint.
Att det ska bara kunna kännas som en självklarhet. Liksom. Ja, men såklart att jag ska skänka det här till UNICEF eller liksom massa... Alltså pengar till sånt som verkligen behövs. Det är ju såklart att man ska kunna, om man når framgång, man ska ju också någonstans kunna få spoila sig själv lite. Men sen tycker jag det är viktigt att ju större man blir och desto mer framgångsrik, att man ska ta vara på, dela med sig typ. Samma sak, det är väl det jag känner i någonstans i framtiden, att nu har inte jag upplevt så mycket i mitt liv. Jag kan inte relatera till så mycket än, liksom kärlek och sådär, om man tänker sångmässigt, men i framtiden skulle jag ju kunna vilja bli den där människan som också kan inspirera till andra saker än bara kärlek och låtar, och också kunna Michael Jackson var ju väldigt så här, han inspirerade mig och så här, man ska vara snälla mot varandra och så där, och eller jag tycker Sara är en sjukt bra förebild när det kommer till feminism och sånt där. Men så det är någonstans sånt jag känner, att ju större publik man har, desto mer har man att man faktiskt kan också förändra, för att det finns fler folk som lyssnar på en, och då gäller det att man har bra värderingar och sånt där.
Är det något du känner du inte skulle göra, eller något man inte kommer se kommer komma upp i ditt flöde, eller?
Elaka saker, rasism och sånt där tycker jag är helt jävla åt helvete. Så det, jag skulle aldrig lägga upp något så här sjukt elakt så här rasistiskt skämt eller bara så här vara allmänt oskön. Jag tycker ju om sarkasm, men det kan ju verkligen gå till en helt annan liksom nivå. Så det där tycker jag ändå så här, jag har varit väldigt mån om att så här, inte svära för mycket och så där, för jag vet att jag har mycket unga människor runt och unga fans, och då är det så här, då kanske man inte vill säga, nu kommer jag ju säga det ändå, med fucking och sånt där, för att det, man vill ju inte vara den som så här, fucking lär jag mig Benjamin så blir jag någon sån där. Men sen så kan man inte hjälpa, man svär ju hela tiden liksom. Det gör rätt många. Men just när det kommer, alltså, att man inte ska säga allt för mycket saker som kan, man måste ändå tänka på att mycket av dem man, som lyssnar på en och som supportar en och sånt där, är oftast väldigt unga. Och då måste man ibland tänka på att inte, men du vet, kanske lägga upp för mycket videos på Instagram där man bara är helt pangfull liksom.
Ja, det är inte synbra kanske.
Nej, men det är inte jättefräscht liksom. Men samtidigt måste man ju också få vara så. Så det är en liten så här balans man måste hitta. Och den kommer man nog aldrig hitta. Men man får liksom ta sig fram.
Jag förstår, man får tänka. Du är ju också troende.
Mm. Lite troende.
Jag blev faktiskt inspirerad av det.
Okej.
Okay. Inte för att jag helt nu har blivit troende. Nej. För att jag hörde att du var det. Men jag blev inspirerad av ditt tänk på ja. Att det är någonting väldigt fint med att man tror att det är någonting som kanske händer efter döden.
Mm.
För att då blir det här livet lite lättare att leva.
Mm. Gud ja. Det kan också vara så att det liksom... Nu vet jag, det finns ju inget bevis på allting, men det kan ha varit någon människa från flera hundratusen år sedan som hade det bara som någon försvarsmekanism liksom, för att man var rädd för döden. Samtidigt så jag är ju väldigt rädd för döden, och jag tycker att det vore ju asskönt om vi kunde träffas efter döden och i något slags annat universum eller något sånt där. Och just att man... Jag känner någonstans att jag har någon som tittar på mig eller övervakar mig och som liksom kan påverka saker jag gör och sånt där. Alltså ibland, jag vet inte om det är någon gud eller om det bara är något i liksom atomer. Alltså jag har ingen aning vad det är, men det är någonting som jag känner att jag vill be till eller tacka till eller bara känna, det är någon trygghet som finns att så här.
Grymt.
Typ. Lite så.
Men jag tror att det är svinbra. Om man alltid har känslan av att man alltid har med sig någon, så känner man sig aldrig heller ensam.
Nej, och det är väl någonting som jag kan känna att jag kan ibland prata med någon så här, en gud för mig då. Och det kan vara skönt, för att då kan man prata. Och det kan ju vara som en öppen dagbok till sig själv också. Så, men just ibland kan jag bara känna att... Framförallt, gud det här kommer låta så himla töntigt. Men ibland när jag skriver musik så kan jag ibland bara så här... spruta ut med melodier. Och jag ibland undrar jag bara så här, vad får jag alla mina melodier ifrån? Jag tänker ju inte ens på dem. Det är inte så att jag sitter och skriver dem, utan de kommer ju bara till mig. Och hur det måste finnas någonting. Det måste finnas någon som sitter och slänger ner de här melodierna till mig, för att jag fattar inte hur de bara kommer, för jag hinner inte ens greppa att jag har sjungit dem innan de är liksom inspelade liksom. Så jag vet inte, men jag tycker om kyrkan och jag skulle ändå vilja gifta mig i en kyrka och sådär. Gick till kyrkan ibland när jag var liten på fredagar och sådär. Så var det någon sådär ungdomlig grej. Men jag har ju aldrig läst Bibeln eller jag har ingen så superbra koll och sådär. Så, men jag tycker heller inte man måste ha det. Alltså, bara för man är kristen eller troende så behöver man inte... kunna allt liksom. Bara för att jag gillar Star Wars så behöver inte jag kunna allt om Star Wars eller... Men det är väldigt sådär, just i... Det tycker jag finns ett problem i det där, när man ska prata om, eller när det är såhär grupp eller ett tema eller något sånt där, så blir det så himla lätt att typ när vi kom på, jag började gilla Star Wars för ett år sedan, och då blev det så här: fan, du började precis gilla Star Wars, du kan inte gilla Star Wars, det måste man ha sett från när man var liten. Nej, men vad fan, varför det? Jag älskar Star Wars. Nu har jag kommit ikapp, nu har jag rätt koll, nu älskar jag liksom. Eller just det där med feminism är en väldigt bra fråga. Jag kan ju vara feminist, men jag har inte superbra koll på allting. Men det tycker jag inte heller man... Alltså, såklart man ska ha koll, men inte liksom, man behöver inte veta allt, utan bara man har rätt åsikter och rätt värderingar, så tycker jag att så här, då kan man få vara liksom okej, typ.
Verkligen. Ja, men det är väldigt sunt.
Vad tycker du?
Men jag tycker att det är ganska många som kan vara besserwissrar. Som kan vara så här att man, som du sa där med Star Wars, vadå, du kan inte göra det, du kan inte göra sig, du kan inte göra så. Jag gillar att man försöker att vara sig själv egentligen. Alltså att vara det man gillar, att man inte ska försöka göra det som alla andra gör hela tiden.
Nej, precis.
Och gör man som alla andra, då blir man också som alla andra och får samma resultat som alla andra. Så då har man någon typ av tanke att man vill göra någonting större än vad alla andra gör. Eller göra någonting som man har som mål som inte alla andra har. Då måste man också bete sig annorlunda.
Precis, och, så är det ju verkligen.
Och vara annorlunda och gå på det man tycker och tänker. Som att folk inte pratar med dig, men du gjorde fortfarande det du tyckte och tänkte och ställde dig som en... teaterapa på scen och gjorde grejer som du kanske också tänkte så här, oj, de i min klass gillar inte mig innan och nu ska jag dra upp och göra det här.
Aha.
Nu kommer de inte prata med mig alls överhuvudtaget.
Nej.
Men nu ett gäng år senare så är det bidraget som Sverige har skickat till Eurovision och står och drar för flera hundra miljoner människor, och det är så här, Ja, om du hade blivit rädd för att uppträda eller göra de grejerna för att du var utstött, nej, men då hade du aldrig varit här då.
Nej, men lite så tror jag. Vad fint sagt, tack snälla. Mm. Nej, men och det är väl, man lär sig ju mer och mer man gör det, att lyssna på sig själv mer. Och jag tror verkligen att så här, hade jag fortfarande lyssnat på vad folk tycker och gjort så, då hade jag aldrig haft den där jackan, eller då hade jag aldrig nickat på huvudet som jag gör, för att det var folk runt omkring mig som inte tyckte det var fett alls. Men samtidigt så ska man vara en artist som ska kunna inspirera, då måste man ju våga ta ut svängarna lite och göra lite liksom saker som sticker ut och får folk att tänka ett varv till, bara, fan, tycker jag det här är bra eller är det bara konstigt liksom? För det var ju så, det är så jag inspireras när jag hör låtar eller tycker, kollar på en artist och bara, fan, det där var weird, och sen bara, fast var det weird på ett bra sätt liksom? Och det är sånt där man måste liksom tänka lite, tycker jag, om man nu vill, som du sa, om man vill nu nå högre framgångar, så tycker jag att man kan faktiskt våga bara ta ut svängarna. Och jag är ju väldigt så här feminin i hela mitt nummer. Det är väldigt mycket kvinnliga rörelser. Och både min koreograf och min stylist som är homosexuella, de tycker det är helt, de är ju så stolta, för att de tycker det är så fett att jag som heter och vågar vara lite liksom feminin utan att det ska bli så här bögigt liksom. Så jag tycker bara så här, fan, vi lever en gång eller två. Vi vet ju inte vem. Så fan, ta ut svängarna, lev livet, ha lite kul och gå på magkänsla.
Rock and roll.
Rock and roll.
Har du någon gång tvivlat på din läggning?
Ja. Det var ett tag när jag var typ kanske så 11-12 som, för att, eftersom jag höll på med teater och jag var väldigt, du vet, mig själv och höll på med höfter och älskade Saturday Night Fever och älskade att klä ut mig till liksom massa Austin Power. Men jag var väldigt, höll på med sånt som typ tjejer höll på med mest, och alla runt omkring mig trodde nog att jag skulle bli gay. Alla i min familj, fast på ett väldigt fint sätt, men han kommer nog bli gay. Men sen så när det väl, när
hörde du din familj också?
Ja, men eller så här, jag kunde väl anta att de kände så lite. Men sen så när
du vet
väl
att gay is okay.
Ja, men ja, precis, ja, men och det är alltså inget fel med det liksom på det, utan mer bara att säga, ja, men han, det där, för det är en sån konstigt, men det har någon så här typisk grej att homosexuella älskar musikal och sånt där. Jag har ju träffat sån, alltså vissa hatar
ju.
Alltså
det är verkligen, det måste ju vara lite speciellt också, kan jag tänka mig, om din mamma Pernilla kommer in och bara, så du vet, Benjamin, gillar du killar?
Ja, men
det
precis.
Det är helt okej. Du bara, men
ja, men och det var,
vadå? Jag nej, gillar, men ta det lugnt.
Exakt,
gillar du killar? Det är hur lugnt som helst, vi älskar dig.
Ja. Nej, men det var ju så hon gjorde. Hon kom in så, och då fick jag så här, då satt jag ju tänkte först så här, ja, men, för jag har ju sett mamma, alla mammas så här, homosexuella kompisar, som Peter Jöbak, de höll ju på med det som jag älskade. Och då tänkte jag så här, aha, så kommer man bli gay nu bara för att jag gillar dans och sådär. Men sen så satt jag och tänkte så här, men vad fan, jag attraheras av tjejer. Jag tycker tjejer är dösexiga, och du vet, jag älskar ju liksom ja, men allt som har med tjejer att göra, och jag älskar killar också, men jag blev liksom inte attraherad av killar. Jag kunde inte se mig kyssa en kille eller så här. Jag var alldeles för liksom, ja, vad ska man säga, hetero.
Exakt.
Så det blev bara så här, nej. Så det, vi snackade kanske att jag hade liksom en 5 minuter när jag var 12 år där jag tänkte så. Så det var inget mer än så. Men som sagt, det hade nog inte, och man vet ju aldrig. Alltså, min gamla polares farsa, han blev gay när han var typ 45. Så jag tror alla någonstans så här, alla, jag tror ingen riktigt vet förrän man känner det i magen liksom.
Men jag tror också att det kan vara så att man kan vara
kär i personer
olika
också.
Mycket.
Precis.
Alltså, man behöver kanske inte vara mega hetero eller mega gay. Det kan vara så att man ligger lite på så här, men typ 80% hetero och 20% gay.
Ja.
Och att man gillar då att man ligger dit, men sen kanske man mer åt hetero, att man inte går över till att ligga med snubbar.
Precis, kan vara så.
Men att man har nog olika mycket, jag menar, man har olika mycket maskulint och feminint i sig, tror jag.
Absolut. Alltså, vad fan, det är jag, är polare som bara så här, blir kära i personen i sig. Och spelar ingen roll om det är en tjej eller kille. Alltså det där tycker jag är en så jävla ball grej. Och det är sjukt att det liksom nu börjar bli typ okej. Okay. Alltså man bara säger vad fan, alltså utvecklingen går så jävla segt tycker jag. Så det jag tycker det vore skitball om det kunde vara en as normal grej om några år. Där det bara är så här, jag gillar både killar och tjejer utan att det ska vara så här, ah okej, men då är du bi. Nej. Jag gillar bara killar och tjejer. Alltså det behöver inte vara så himla. Man behöver inte sätta ord för saker. Det kan bara vara.
Har du någon typ av mindsetövning du gör eller någonting du gör innan du går på scen eller som peppar dig i tuffa situationer?
Nej, stressad brukar jag inte ha det. Då blir jag ADHD och måste liksom så här, då börjar jag spela hysteriskt på mitt piano och börjar liksom så här, andas skitdjupt och kan inte tänka alls. Men när jag liksom är lugn och ska in på scen och är nervös, då brukar jag oftast bara typ be en bön om att så här, hoppas att jag kommer leverera bra. Jag hoppas folk kommer uppskatta mitt nummer, att de kommer tycka det är kul, att de kommer bli underhållna och att jag ska känna mig stolt och nöjd över efter mina 3 minuter. Typ så.
Och sen, använder du visualisering någonting, att du ser dig själv stå på scen, prestera och dansa?
Nej, riktigt så, utan så här, men jag hatar ju egentligen live-tv. Jag tycker det är skitjobbigt. För att som du säger, man vet ju aldrig det, alltså, man har ju ingen aning om de där 3 minuterna som man jobbat på i 2 månader bara kan gå åt ett helt annat håll liksom. Eller om de bara går det andra hållet
fast. Men när du ber din bön, sätter du ner då och sluter händerna och
jag sluter händerna, men jag står bara precis innan jag ska upp på scen och bara liksom blundar och tar några djupa andetag typ.
Och vad skulle du kunna säga då?
Ja, men typ bara så här, jag ber att jag kommer ha skitkul på scen. Jag kommer vara så, kommer sjunga rent, dansa bra, känna av feelingen, att publiken kommer gilla det. Folk där hemma kommer bli underhållna och att jag kommer vara supernöjd och stolt efter mina 3 minuter. Och sen får det gå som det går. Alltså för då kan man ju aldrig någonstans bli besviken. Eller känna, det beror på hur det går de där 3 minuterna går, men går man av efter 3 minuter och så här, fan det här kändes skitkul. Då kan man ju egentligen vara med i vilken tävling som helst, för att då är det så här, då har ju jag gjort mitt. Jag kan inte göra mycket mer.
Det där tycker jag också är superbra sagt, att om man känner att man har gjort sitt bästa, då spelar egentligen resultatet inte så stor roll.
Gud.
Och då känner man också rätt trygg med prestationen, för man kan inte göra mer sitt bästa.
Precis.
Och sen är det upp till allt annat.
Precis. Så det var därför som under själva röstningsprocessen så satt jag inte och var så nervös. För att jag var så här, fan jag får gå som det går. Jag känner mig skitnöjd med mitt nummer. Hoppas på att folk kommer, får vi se om folk har gillat det liksom.
Kommer du ihåg hur det gick för, var det Greklands, men vad heter han? Kung Klitoris, eller vad han heter.
Kung Klitoris, vad fan är det?
Det är en som röstar emellan, så att man skickar nu typ 2 gånger. Du vet ju att det är massa utomlands folk som röstar. Och då är det en som heter typ Karl Klitoris eller något sånt där från typ Grekland. Så de
sant?
Bara, yeah, now we go to Greece. Klitoris, how you doing? Och så står det typ såhär, klitoris.
Klitoris.
Han bara, hello Sweden.
Hello Sweden, fy fan vad roligt.
12 points.
Det är skitroligt ju.
Ja, men du har inte sett det. Du måste kolla på Melodifestivalen mer.
Ja, jag vet.
Eller andra sidan, du är ju med, så du kollar kanske inte på reprisen.
Nej, det är det jag tänkte...
på hela 2 timmars.
Precis, det satt jag faktiskt tänkte på. Det skulle bli kul nästa år att få titta på programmet för första gången utan att så här, vara i det. För jag minns ju inte riktigt hur det var att titta på Melodifestivalen liksom. På det sättet.
Har du någon serie du gillar mer?
Oj, dålig på att kolla serier och
bra.
Dålig...
bra att du är dålig på att kolla på dum-tvn.
Är det sant?
Nej, men det är väl ingen bra beta av liksom.
Nej, men jag vet
400 timmar serier.
Nej, precis, jag har aldrig varit en sån som. Men går det på tv så brukar jag gilla How I Met Your Mother och 2 and a Half Men. Eller Desperate Housewives. Satt ju min mamma och syrra och tittade på under hela min uppväxt, så det.
Men gör du något annat då? Förbrukar du några böcker?
Nej.
Det kan jag inte tänka mig att
jag har läst 2 böcker i mitt liv.
Vilka
tror jag.
Vet
jättehemskt. Kensukes rike och
vad heter den?
Kensukes rike.
Kensukes
rike.
Okej, okay, Kensukes rike.
Den läste jag faktiskt 2 gånger till och med, för jag tyckte den var så bra.
Vad handlar den om då?
Den handlar om, det är som någon slags Robinson Crusoe story. Fast det är en liten pojke tror jag det är, som kommer till en ö. Han blir som Robinson Crusoe, fast sen så träffar han då Kensuke som det, alltså det här var, jag läste den när jag var 12, så det var väldigt länge sedan.
Ja, den andra boken.
Ture Sventon.
Ja. Han är high level shit. Ja, ja. Det är bra. Jag har inte läst svin många heller. Jag läste En värld som segling under havet.
Okej. Okay.
Och sen någon Enid Blyton bok så jag har inte, okay. Nu på senare tid när jag startar podden sen 3 år tillbaka, nu plöjer jag säkert typ en bok i veckan. Men det är mycket research syfte.
Ja, men det är skitbra.
När kommer självbiografin ut då?
Oj. Ja, om den kommer så kommer den förhoppningsvis när jag är kanske 70-80 år. Och inte om ett år liksom.
Nej, du vet inte, Benjamins rike kommer inte utan ett år liksom.
Åh, herregud.
Blandning på Ture Sventon.
Ja, precis, jag älskar tävlor. Now it's time for
Trey's sister Fregor. Då hoppar vi in på de sista frågorna.
Mm.
Och nu ska du få börja ge ett tips till en 20-åring. Vad hade du gett för tips till en 20-åring?
Oj, vad svår fråga. Tips till en 20-åring. Var snälla mot alla som du möter. Att inte falla för grupptryck. Och att... sök långt ner i magen vad du känner att du inspireras av och se dig själv kunna jobba med det i framtiden. Så att du inte liksom går någon tråkig linje bara för att du måste kunna tjäna pengar. Utan min mormor sa till mig att jobbar du med någonting som du älskar så kommer du aldrig behöva arbeta. Och det är ett sånt motto som jag har.
Superbra. Jobbar du med något du älskar så kommer du aldrig behöva arbeta.
Ja.
Grymt. Nu har jag faktiskt en annan fråga som jag tycker faktiskt blev riktigt bra. Men jag har aldrig ställt den innan.
Uh-huh.
Men om du skulle börja på noll. Ja. Alltså inga följare.
Ja.
No money.
Ja.
Vad hade du gjort då? Om du har kvar dina erfarenheter.
Just det. Alltså.
Men om du inte hade någonting alls. Inga följare, du har inga pengar, du har ingen karriär.
Nej.
Vad hade du gjort nu?
Oj, fan vilken bra fråga. Jag hade nog kört old school. Alltså typ så här, börjat gå till alla DJs och bett dem att spela mina låtar på klubben. Jag hade nog sett mig på stan och börjat liksom ta med några polare och liksom ta med mitt band om jag hade kvar dem och börja spela på stan. Försöka vara lite mer bland människor istället för att gå ut på sociala medier. Det kan man också göra. Men då skulle jag väl bara också såklart, samtidigt som jag gör det här, börja med ett nytt Instagram-konto där man typ lägger ut assnygga bilder och med typ mina låttexter i varje bild med en länk till någon Spotify-länk och tagga massa så här olika brands och sånt i bilderna så att de så här får se mig typ.
Du hade alltså gett ut dig på nätverka och försöka gå den hårda vägen.
Ja, och sen hade jag nog försökt bara experimentera mycket, mycket mer med musiken, tror jag. Och varit inte alls safe, utan bara så här, vad skulle få en människa att lyssna på min musik utan att ha någon koll på vem jag är, att bara så här reagera. Då hade jag nog försökt tweaka det lite, eller... Det är ju något konstigt sound eller något sånt där. Mm. Typ.
Om du skulle ha ett annat jobb då, vad hade du jobbat med då? Du har gjort en låt, en astronautlåt har du gjort. Är det något du skulle vara sugen att bli astronaut?
Nej, det är jag alldeles för osmart för. Men kock, krögare. Jag kommer att öppna en restaurang.
Pasta-restaurang?
Ja, en italiensk. Eller ja, en restaurang med liksom bra mat. Men det är min dröm. Den har jag på.
Benjamins pasta och sås kanske.
Åh gud, vilket dåligt namn.
Jobbet på Insta.
Ja, precis.
Hashtag Benjamins pasta och sen ett tecken och sen sass.
Åh gud, vad dåligt.
Sass står det också.
Kommer 3 gäster, mamma, min syster och min lillebror. Nej men jag och brorsan, min storbrorsa har liksom haft en ambition och en dröm om att någon gång i framtiden öppna en krog ihop. Så det får jag hoppas på.
Hur ser din närmsta tid ut för dig nu?
Mycket jobb. Alltså mycket promo. Jag åker till London nästa vecka. ha lite möten och ska ha en spelning där. Och sen åka till Amsterdam. Och sen ska jag spela in musikvideo och göra lite möten och lite intervjuer. Och sen åka till Portugal och se där i 3-2 veckor. Och sen börjar sommaren. Och då ska jag åker nog till LA i juni, tror jag. Och ska försöka förhoppningsvis få klart mitt första album, som jag hoppas kommer ut i höst.
Jätteroligt.
Det ser jag skitmycket fram emot. Vi har verkligen jobbat på det albumet i 4 år typ. Så det ska bli kul att se om jag kan få klart det.
Och hur kommer man i kontakt med dig eller följer dig på dina kanaler?
Det är alltså min Twitter, som jag tror jag heter Benjamin Grosso. Där får ni gärna skriva snälla saker, för att det brukar inte folk göra annars. Instagram, Benjamin Grosso. Sen om man vill nå mig, det är väl TEN, jag vet inte. Ja. Jag tror, eller det är väl typ det. Snapchat tror jag också heter Benjing, Ingrossob med B i slutet heter jag på Snapchat.
Ja, men du har också ditt telefonnummer 073-8288.
Åh gud vad sjukt, det var typ mitt nummer. Nej, jag skojar. Nej, men ja precis, mitt telefonnummer håller jag.
Bara messa.
Mitt telefonnummer håller jag för mig själv eller till mina vänner så länge. Ja,
härligt. Men du, stort tack att du gästade.
Tack,
en
tack
stor ära att ha dig med.
Tack,
jag önskar dig jättelycka till och blivit snäll, superhärligt samtal. Känns det bra?
Skitbra.
Kul.
Askul att börja dagen så här.
Svinroligt.
Ja.
Tack så hemskt mycket, Benjamin Ingrosso.
Tack så mycket. Fram Gang Spotty with Alexander Prelaros.
Benjamin Ingrosso, vilken jäkla rockstar alltså. Han är så jävla grym. Jag skulle typ vilja hänga med honom. Han skulle jag gärna ta en kaffe med, prata lite om exakt vad som helst och bara känna att fan, det är han och jag. Nej, men han är jättehärligt samtal verkligen. Och så här, jag gillar att faktiskt hänga med yngre. Jag är ju själv 33 nu, men jag gillar att hänga med yngre personer, för de har ett så här driv som jag har sett att många kan tappa när de blir äldre. Man har fokus på massa olika saker, men inte riktigt lika hungrig längre. Och därför så är faktiskt många av mina närmsta polare är mellan 23 och 26 där någonstans, som jag hänger med typ dagligen, tränar med och sådär, för att då får man den här liksom energiboosten hela tiden, så att man håller sig själv på en väldigt hög nivå. Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet kan du gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Och sen får du inte glömma att du har möjlighet att få ett helt eget avsnitt i Framgångspodden. Det är bara fota dig själv med boken eller fota boken. Det är bara lyssna på ljudboken, fota att du lyssnar på den och sen lägg ut det på Instagram. Tagga framgångsboken eller framgångsboken, spelar ingen roll. Och sen taggar du även mig. Så att ha nu en fantastisk vecka och hoppas du gillar Framgångsboken.